السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Vi kommer idag att tala om en av Allahs profeter. En stor profet och en viktig profet i denna religion. Och det är profeten Isa sallallahu alaihi wasallam, profeten Jesus. Isa alaihi salatu wassalam är en av islams fem stora profeter. Vi tror att Allah har skickat mer än 100 000 profeter och sändebud. Men de bästa av dem är fem, som jag har berättat tidigare. Noah, Noah, Ibrahim, Moses, Jesus, Isa och Mohammed alaihimussalam. Och profeten Isa är den näst sista profeten. Profeten Jesus är den näst sista profeten. Efter honom har Allah inte skickat någon annan profet än Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Och mellan dem var det ungefär 600 år. Många människor som är icke-muslimer känner inte till att muslimer tror på Jesus. De tänker att det är kristna som tror på Jesus. Men man kan inte vara muslim utan att tro på profeten Isa alaihi salam, Jesus. Han nämns 35 gånger i Koranen. Hans mor Maryam, Maria, nämns 9 gånger i Koranen. Och hon är faktiskt den enda kvinnan som nämns med namn i Koranen. Reflektera och tänk efter. Alla säger Adam, hans fru. Firauns fru. Profetens fruar, alaihi salam. Han nämner dem inte vid namn. Och den enda kvinnan som nämns vid namn är faktiskt Maryam, alaihi salam. Vilket visar vilken otrolig förträfflighet och dygd hon har hos muslimerna. Isa skickades till Bani Israel då de hade gått vilse. De fick ta emot en bok av Allah som var ett Taurat. Men tiden gick och folk började ändra på uppenbarelsen. Började ta lätt på vissa bestämmelser. Gå extremt i andra bestämmelser. Så Allah Ta'ala skickade till dem Messias, Isa bin Maryam. Men de vägrade acceptera honom. Och här kommer en viktig punkt som vi kommer att tala om denna föreläsning och nästa. Och det är att när Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Isa alaihi salam, så förhöll sig folk till honom på olika sätt. Vissa överdrev och vissa underskattade honom. Judarna till exempel, som han kom till och han var från dem, de underskattade honom och sa att han var en oäkting. Ett barn som har fötts utanför äktenskapet. Och anklagade Maryam för otukt. Och förnekade hans profetskap. Den andra extremen är de som kallar sig för kristna. Istället för att ta honom som den han var, en profet, så gjorde de honom till en gud. Och där är de inte heller överens. Vissa säger han är Guds son. Andra säger han är Gud. Andra säger att han är en av en treenighet. Och vissa kristna säger att han är profet, men han är ändå gudomlig. Så de är inte heller överens. Medan den korrekta vägen är den som Allah har uppenbarat i Koranen. Den religionen som Jesus själv kom och förespråkade. Att han är ett sändebud från Allah. En skapad människa som kom med budskapet att endast dyrka våran skapare. Det här är Jesus budskap. Att han är en profet och ett sändebud. Ja, han är från de bästa människor som har levt. Han kom med många mirakel. Men han är inte gudomlig. Utan han är en tjänare till skaparen. Och vi kommer i dessa föreläsningar, när vi talar om Jesus, att utgå från det islamiska perspektivet. För när man talar om en person så måste man utgå från källor, bevis. Och den enda källan vi muslimer anser vara korrekt, autentisk, det är Koranen. Den boken som Jesus fick ta emot, som är el-injil, evangeliet, finns inte kvar idag. Den är förvanskad, den är förändrad och den är försvunnen. Det kan finnas kvar citat från denna bok i dagens bibel. Men mycket av det som Jesus kom med är förvanskat och förändrat. Och det här säger till och med kristna teologer som har forskat i Bibelns ursprung och historia och så vidare. Att det har skett mycket förändring på vägen de här 2000 åren, så är det mycket som har försvunnit. Och vilka ord är det egentligen i Bibeln idag som kan tillskrivas Jesus? De är inte alls många. När de hade forskat så kom de fram till att det var väldigt få ord som fick plats på en sida nästan. Så vi kommer att utgå ifrån det islamiska perspektivet. Vad Allah säger i Koranen och vad profeten Muhammad a.s. har nämnt i hans sunna. Och vi kommer idag att gå igenom två stycken från Koranen. Det första är från surat Ala Imran, kapitel 3, vers 34 och framåt. Sen kommer vi att gå igenom verserna eller kapitlet och stycket från surat Maryam, där Allah också berättar om hur Jesus föddes. Och vi kommer idag med Allahs vilja att tala om Jesus mor, Maria, hennes familj och hur Allah Ta'ala skapade Jesus, hur han föddes. Det är dagens ämne och det är ett viktigt ämne. För som vi sa är det ett ämne där folk har gått vilse. Allah Ta'ala säger i Koranen i vers 34 i surat Ala Imran: Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu as-sami'un 'alim. Allah har förvisso valt ut Adam och Noa och Abrahams ett och Imrans ett framför alla andra i skapelsen. Dessa ättlingar, den ena härstammade från den andra, och Allah han är den allhörande och den allvetande. Här nämner Allah att han valde ut vissa människor från skapelsen och höjde upp dem över andra. Och vilka är de? De som kommer från Adams ett. Alltså det vill säga de troende. Från profeten Noah, hans ett. Ibrahims ett. Och Ala Imran. Han höjde upp dem över resten av skapelsen. Och Imran var far till Maryam. Imran var far till Maryam. Han kom från Ben Israel. Och han var gift med en kvinna som heter Hanna. Ett vanligt namn. Och Hanna kom från profeten Dauds ett. Och tillsammans så fick de då Maryam alayhi salam. Och det sägs att Imran var en känd man hos Ben Israel i Jerusalem. Han var lärd. En man som var from och dyrkade Allah väldigt mycket. Och ordet Maryam på det språket som folket talade, hebreiska eller arameniska, det betyder Herrens tjänare. Maryam betyder Herrens tjänare. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Imrans fru avlag eller sa en ed. Hon svor ett löfte. إذ قالت امرأة عمران ربي نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Nämn då Imrans hustru sa: min herre, jag har nu avlagt en ed inför dig att ett barn som mitt sköte bär på ska bli dig fullt hängivet. Godta därför detta från mig. Du är förvisso den som är hörande och den vetande. Imrans fru och Imran fick flera barn. De fick först en annan dotter som gifte sig med Zakaria. Profeten Zakaria var gift med Mariams syster. Okej? Okay? Och de fick sen sonen Yahya, som då blir Isas kusin, alaihi salatu wasalam. Mashallah, tre profeter levde samtidigt. Yahya, Zakaria och Isa levde samtidigt och kom till samma folk. Imrans fru, Hanna, avlade här ett löfte, en ed. Hon sa att det här barnet som jag bär på, när jag föder det här barnet, så vill jag att det här barnet ska vara dig fullt hängivet. Godta detta från mig. Det här barnet som jag får, jag vill att det här barnet ska vara i Beitul Maqdis, den heliga moskén i Jerusalem. Ta hand om moskén. Och det var en ära hos Ben Israel att ett barn växte upp och blev som en, vad kan man säga, en person som skötte moskén. En slags vaxmästare eller någonting. Som tar hand om moskén och städar moskén och dyrkar Allah i moskén. Så hon svor till Allah, om jag får ett barn, eller det här barnet som jag får, ska bli en person som då ta hand om moskén. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. När hon sedan födde barnet, så sa hon: min herre, jag har fött en flicka. Och Allah visste bäst vad hon hade fött. Men det manliga könet är inte som det kvinnliga. Och jag har gett henne namnet Mariam. Och jag anförtror dig att skydda henne och hennes avkomma från shaitan, den utstötte. Mariam, eller Imrans fru, Hanna, trodde eller förväntade sig att få en pojke. Men hon fick en flicka till sin förvåning. Och så sa hon, och Allah visste självklart bäst vad hon fick. Och så sa hon då att det manliga könet är inte som det kvinnliga. De är olika. Det finns en skillnad mellan man och kvinnan. Men sen så bad hon Allah att Allah skulle skydda hennes barn och dess avkomma från shaitan, Satan, den utstötte. Och hon sa också att hon gav barnet namnet Mariam. Och vi tänkte, när vi går igenom de här koranverserna, stanna upp och reflektera över innebörden och lärdomar som vi kan ta från dessa koranverser. Inte bara läsa och sen gå hem, utan att vi lär oss någonting. Här så sa Imrans fru, när hon fick denna flicka, att jag ger henne namnet Mariam. Det här bevisar att man kan namnge sitt barn första dagen. Det har nämnts i en hadith att man kan namnge sitt barn den sjunde dagen. Man ska namnge barnet, eller kan namnge barnet, den sjunde dagen. Den här koranversen bevisar att det är tillåtet att namnge barnet första dagen. Och samma sak berättas också i Bukhari och i Muslim. I en hadith där Anas ibn Malik sa att när han fick en bror, så tog han det här spädbarnet till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det vill säga första dagen. Och profeten alaihi wasallam tog honom och gnuggade någonting sött, en daddel, en Musa daddel, i hans gom. Och gav honom namnet Abdallah. Så det här bevisar också att man kan namnge barnet första dagen. Gärna, det är fritt fram. Första dagen, andra, tredje eller sjunde. Det är okej. Okay. Kan även vara efter det. Men gärna, det här är då en sak som är sunna. Mariams mor bad också här Allah att han skulle skydda denna flicka, detta barn, från shaitan. Och skydda dess avkomma från shaitan. Och den här duan, den här åkallan, blev besvarad. Därför så sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att varje barn som föds blir vidrört av shaitan, av djävulen. Och det är det här, den här vidröringen som får barnet att skrika. Förutom Mariam och hennes son. Yani, alla barn som kommer ut blir vidrörda av djävulen. Shaitan kommer och petar på dem. Och det nämns i en hadith att shaitan kommer och petar på dem här i midjan. Och det är därför som barnen börjar gråta och skrika när de föds. Förutom två barn. Isa och hans mor, Maryam, alayhi salam. För där nämndes det att Allah placerade som ett skydd. Så när shaitan kom för att peta, så petade han på skyddet istället. Och varken Maryam eller Isa kände av den här vidrörelsen. Så de blev skyddade från att shaitan den utstötte. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ. När hon föddes så gav hennes herre henne ett gott mottagande och lät henne få en god uppväxt och satte henne under Zakarias vårdnad. När Maryam föddes så togs hon emot på ett fint sätt. Och det sägs här att Imran, Maryams mor, dog när hans fru var havande. Så att hon föddes som föräldralös. Och det var därför som man behövde någon som kunde ta hand om henne. Speciellt i moskén. Vem skulle ta hand om henne när man lämnade henne i moskén? Och det nämns också här att när Imrans fru, Hanna, var gravid, så avlade hon den här eden. Att det här barnet ska vara för dig, ja Allah. Ja, ni ska vara i moskén och ta hand om moskén. Hon avlade den här eden medan Imran inte nämns. Alltså pappa nämns inte. Och samma sak, det var hon som gav namnet Maryam. Pappa nämns inte heller. Så man förstår av det här att Allah, han fanns inte med i bilden. Han hade gått bort. För egentligen sådana här saker kan en kvinna inte bara bestämma, utan hon måste rådfråga med sin man. Eller hur? Så här föddes Maryam alaihi salam utanför. Föräldralös. Och på grund av Imrans höga status hos Bani Israel, att han var en lärd man, en from man, från de bästa av judarna. Han var mycket religiös och folk tyckte om honom. Därför ville alla, de troende, också vårda och ta hand om den här flickan som hade fötts. I respekt för pappan. Och här nämner de lärda att det här är ett bevis på att de är religiösas barn, genom Allah skyddar dem. Om en person är mycket religiös så kommer Allah också att ge baraka i hans barn. Allah kommer att skydda hans barn. För det är personens vilja, eller hur? Så Allah belönar den fromma människan med att Allah tar hand om hans barn. Så här var det flera människor som ville ta hand om Maryam när hon föddes. Och de tvistade. Hur skulle de lösa problemet? Vem skulle få ta hand om Maryam? Jo, Allah nämnde senare att de drog lott. Som Allah Ta'ala säger senare. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Detta hör till beskedet om det osedda som vi här uppenbara för dig, yani Muhammed. För du var inte med dem när de kastade lott om vem som skulle ta hand om Maryam. Och du var inte med dem när de tvistade med varandra. Så Allah nämner i denna aya att de tvistade, de var oense. Vem skulle ta hand om Maryam? Vem skulle ha henne i sin vårdnad? Vem skulle få den här äran? Och det nämns att de drog lott. Eller de sa till en pojke. De hade någon slags lott, dra lott. Han drog lotten och den föll på Zakaria. Då sa folket, är vi inte nöjda? Gör om det. Då tog de sina pennor som det stod namn på. Och slängde dem i vatten eller en flod. Och de sa att den vars penna stannar kvar ska ta hand om Maryam. Pennorna sjönk och flöt iväg förutom Zakarias penna. De sa nej, vi gör om det igen. Och tredje gången den föll på honom också. Det är det som Allah menar när han säger yulquna aqlamahum, att de kastar sina pennor. Men det var ett sätt att dra lott på. Så Zakaria fick ta vårdnaden om Maryam alayhi salatu wasalam. Sen säger Allah: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. När Maryam sedan växte upp och var i moskén så fick hon en böneplats, en mihrab. Och mihrab betyder den bästa platsen, den främsta platsen. Hon fick en böneplats. Och Allah säger här att varje gång Zakaria kom in till hennes böneplats så fann han frukter hos Maryam. Och han sa, vart får du detta ifrån? Och då så sa hon att det är från Allah. Allah försörjer vem han vill utan beräkning. Och han nämner de lärda. Att Maryam alaihissalam dyrkade Allah otroligt mycket i moskén. Hon blev en förebild för Ben Israel. Hon blev en förebild. När man skulle säga och ha ett exempel på en from person, så använde man Maryam som exempel. Hon bad och var i moskén dag och natt. Och vissa nämner att hon bad så mycket att hennes fötter sprack. Subhanallah. Och när Zakaria kom in till henne så fann han frukter. Inte vilka frukter som helst. När han kom på sommaren så fann han vinterns frukter. Och när han kom på vintern fann han sommarens frukter. Frukter som inte fanns. Som inte ens växte på den säsongen. Så han blev förvånad. Var har du fått det här ifrån? Och då så sa hon, det är från Allah. Allah försörjer vem han vill. Utan yani, begränsning eller beräkning. Subhanallah. Och det här nämns som ett bevis på el-karamat. Att Allah Ta'ala kan ge mirakel till sina awliya. De som står honom nära. De som är älskade oss Allah subhanahu wa ta'ala kan få mirakel. Profeterna får mu'jizat. De största av mirakel. Fromma människor, religiösa, troende muslimer kan också få el-karamat. En slags mirakel. För att stärka dem. Och det här skedde flera gånger under sahabas tid. Att de fick många mirakel. Så här fick Maryam alayhi salam ett mirakel av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad säger Allah sen? När Zakaria såg att Allah subhanahu wa ta'ala gav Maryam dessa frukter, så bad han till Allah. Hunalika da'a Zakaria rabba. Då kallade Zakaria sin herre. Och han sa, min herre, låt mig få en gåva från dig. Få en god ättling, alltså ett barn. Du är den som hör varje åkallelse. De nämner här att Zakaria var ungefär 90-100 år gammal när det här hände. Ja. Och hans fru var också gammal. Vissa nämner 120. Zakaria fick en tanke. Och han sa att om Allah subhanahu wa ta'ala ger Maryam frukter på en annan säsong än dess rätta tid, så kan han också ge mig ett barn på en ovanlig tid. Eller hur? Han som kan ge Maryam frukterna året om kan också ge en människa ett barn livet ut. Så han bad Allah subhanahu wa ta'ala att han skulle få ett religiöst, ett fromt barn. En gudsfruktig son. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarade hans dua. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. Och då ropade änglarna till honom när han stod och bad. Att Allah ger dig det glada budskapet om en son som heter Yahya, yani Johannes, som ska tro på ordet från Allah och bli en hedersman och en man som är hasur, som lever på ett rent sätt, och en profet som hör till de rättfärdiga. Så Zakaria fick sin åkallan besvarad, trots att han var nästan 100 år och hans fru, mashallah. Och samma sak vi fann i berättelsen om Abraham, eller hur? Abraham och Sara fick också sonen Ishaq när de var gamla. Och Allah Ta'ala kan ge ett barn till vem han vill. Det spelar ingen roll hur gammal man är, om man är sjuk. Och Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir, är mäktig att göra allting. Så änglarna besvarade hans dua och sa att han skulle få en son som skulle vara rättfärdig. Som skulle bekräfta det sanna ordet. Och det sanna ordet är Isa alayhi salam, profeten Jesus. Han kommer, som ni kommer att höra, kallas för ett ord från Allah. Isa alayhi salam, en av de titlar han har fått är ett ord från Allah. Då Allah Ta'ala skapade honom med ordet kun fayakun. Bli och han blev. Så då föddes Yahya. Och det sägs att Yahya föddes 3 år före Jesus, före Isa alayhi salam. Och blev då, eller skulle komma att bli, profeten Isas kusin. Då Zakaria var gift med Maryams moster. Sedan säger Allah: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Och minns då änglarna sa till Maryam: Allah har valt ut dig och renat dig. Och han har valt ut dig framför kvinnorna i skapelsen. Änglarna kom ner till Mariam i moskén. Och de sa till henne: Ja Mariam, inna Allah hastafaki. Allah har valt ut dig med den här nobla, yani, familjen, uppväxten. Att få växa upp i moskén och vara omringad av dessa människor. Och han har renat dig. Renat henne från kyrk, otro, dålig karaktär och allting negativt. Och han har valt ut dig framför alla kvinnor i skapelsen. Ja Mariam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma raki'in. Mariam, var ödmjuk och lydig inför din Herre och fall ner på ditt ansikte och buga med dem som bugar. Så ärarna, eller änglarna, kom här med ett glädjebudskap till Mariam. Att hon var utvald över resten av kvinnor på hennes tid. Och de beordrade henne att göra mycket salat, att be mycket. Att vara en qanit. En person som är qanit betyder en person som ber väldigt mycket. Gör mycket ruku och mycket sujud och står länge i bönen. Eller qunut. Och det är också en slags hängivenhet och lydnad till Allah, en underkastelse. Att göra mycket ruku, att göra mycket sujud. Och det sades att änglarna kom med det här, den här beordringen. Att hon skulle be mycket. För att hon skulle bli förberedd på det uppdraget som väntade henne i framtiden. Hon skulle få komma. Eller hon kommer att få utstå en väldigt stor prövning. Och att vara den bästa kvinnan kräver också att man gör mycket uppoffringar. Eller hur? Och de sa att efter detta så bad hon så mycket att hon fick sprickor i fötterna. Hon stod så länge och bad efter detta. Nej. Allah säger här att han har utvalt dig framför kvinnorna i skapelsen. Allah valde ut Mariam över resten av kvinnor. Och det betyder att hon var den bästa kvinnan på hennes tid. Eller att det inte har funnits någon kvinna som henne före henne. Eller att hon är den bästa kvinnan som någonsin har levt på jorden och kommer att leva. Och Anas berättar att profeten alaihissalam sa: världens bästa kvinnor är 4 stycken. Vilka är de? Mariam, dotter till Imran. Asia, fru till Farao. Khadija, dotter till Khawailid. Och Fatima, dotter till Muhammed, Allahs sändebud, sallallahu alaihi wasallam. Och profeten sa också, alaihissalam: många av män har fullbordats. Kamul har fullbordats. Och från kvinnorna så är det endast Asia, Faraos fru, Mariam, dotter till Imran, och Aishas dygd över resten av kvinnor är som dygden av Tharid över resten av all annan mat. Så i denna hadith, som finns i Bukhari och i Muslim, nämndes Asia och Mariam och Aisha. Så sammanlagt i dessa hadithen nämns 5 kvinnor. Eller hur? Mariam, Asia, Fatima, Khadija och Aisha radiyallahu anhunna. De här 5 kvinnorna nämns som de bästa av kvinnorna som har gått på jorden. De lärda nämner att Asia och Mariam nämns bland annat för att de båda har uppfostrat en av de bästa profeter. Ja? Asia uppfostrade Musa alayhi salam och Mariam uppfostrade Isa alayhi salam. Khadija har också en stor dygd. Den första muslimen. Hon gav profeten hjälp alayhi salam och seger. Offrade allt hon kunde för att hjälpa honom. Hon var gift med honom 25 år ungefär innan han blev profet. Och 10 år som profet. Och gav honom otroligt mycket hjälp och stöd i en tid där folk vände honom ryggen i Mekka. Så hon har en dygd som ingen annan kvinna har. Vem mer? Fatima, radiyallahu anha. Profetens dotter, alaihissalatu wassalam, en av hans 6 döttrar, eller barn. En av hans 4 döttrar. Profeten, alaihissalam, vad sa han? När Ali vill gifta sig med en till fru. Han sa nej. Fatima är en del av mig. Det som sårar henne sårar mig. Det som gör henne glad gör mig glad. Och de nämner också de lärda att Fatima är så unik för att hon var den enda av profetens barn alaihi salam som levde efter profeten Muhammed alaihi salam. Alla hans barn dog före det att han dött. Så Fatima var den enda av hans barn som fick utstå prövningen av att ha tålamod med profetens bortgång alaihi salam. Vilket är den största motgången och sorgen som mänskligheten någonsin har skådat. Den största förlusten för mänskligheten, det var den dagen då profeten Muhammed dog, sallallahu alaihi wasallam. Så det måste ha varit hårdast för just Fatima radiallahu anha. Så hon har den här dygden. Och därför så nämnde också profeten alaihi salam att Fatima är kvinnornas ledare i paradiset. Ja? Fatima är kvinnornas ledare i paradiset. Mashallah. Och sen Aisha radiallahu anha. Profeten alaihi salam, han sa när han nämnde de här kvinnorna, han sa att Aishas dygd över resten av kvinnor är som dygden av Tharid över resten av mat. Tharid var en av de mest omtyckta maträtter hos profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det är en slags köttgryta kan man säga med brödbitar i. Lyx på den tiden som man åt. Så han sa att Aishas dygd över resten av kvinnor är som dygden av Tharid över resten av mat. Och det kan också användas som ett argument på att Aisha är bäst av alla. Och utan tvivel så är Aisha radiallahu anha den kunnigaste kvinnan som någonsin har gått på jorden. Av alla de här kvinnorna som har nämnts så är Aisha radiallahu anha den kunnigaste kvinnan som har gått på jorden. Den som memorerade mest hadither från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. En av de kunnigaste av sahaba, det var just Aisha radiallahu anha. Efter att Allah berättar att änglarna kom med glädjebudskapet av att Maryam alaihi salam är utvald över resten av kvinnor, så fortsätter änglarna och de säger till henne: "Idh qalat al malaika ya Maryam, inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu, ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin." Och då änglarna sa: "Maryam, Allah har gett dig det här glada budet om ett ord från honom, ett barn vars namn är El-Messih, Messias, Jesus, son till Maria. Han ska bli en hedersman i både denna värld och i livet efter detta och från dem som har förts nära till Allah." Änglarna kom ner och berättade för Maryam att hon skulle få ett barn, en son som skulle få namnet El-Messih, Isa ibn Maryam. Ordet Messih, som översätts till Messias, det nämns att det kommer från det arabiska ordet Messaha, att stryka över någonting. El-Messih, att stryka över någonting. Vissa lärde sig för att Isa a.s. ett av hans mirakel, det var att när han strök över sjuka människor så blev de friska. Med Allahs vilja. Att han kom och botade sjuka med Allahs vilja. Strök över ögonen på dem som var blindfödda. Och de fick synen tillbaka. Strök över huden av dem som var spetälska. Och de fick. De blev helade. Och så vidare. Så el-Messih kan komma från det här. Det nämns också att det kan komma från Messah al-Arv. Att han yani strök över jorden. Att han inte bosatte sig. Utan han var ständigt i rörelse och resa. För att sprida Allahs religion. Det nämns också att el-Messih kan komma från den som smörjer, Messaha, att stryka. Att han smörjde folk med den profetiska oljan. Att han därför fick det här namnet. Eller att han var strykt av skönhet. Men han hade fått otrolig skönhet, han var väldigt vacker. Så det finns många tolkningar till varför han kallas för just det här el-Messih. Isa ibn Maryam. Och änglarna nämner här att Isa a.s. kallas för ett ord från Allah. Ni kan komma och sitta fram. Alla. Ett ord från Allah. Kalimatu min Allah. att Jesus alaihissalam är ett ord från Allah. Och det här ordet är att Allah ta'ala sa kun fayakun. Han skapades utan far. Han skapades med ordet bli och han blev. Det är det som menas med att han är ett ord från Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak, det kommer nämnas att han kallas för ruh min Allah, en själ från Allah. Att han är en själ som är skapad av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är ju alla skapade själar av Allah, eller hur? Alla våra själar är skapade av Allah. Varför kallas då bara Jesus för ruhullah, Allahs själ? Jo, för att särskilja. Hans själ är skapad som våra själar är skapade. Men för att ära honom. Precis som alla hus på jorden tillhör Allah, eller hur? Alla äger allt på jorden, eller hur? Men de enda husen som vi kallar för Allahs hus är moskén, Beitullah. Eller hur? Alla hus på jorden tillhör Allah. Men vi säger ändå bara Beitullah. När vi säger Beitullah, då menar vi moskén. För att det är någonting ärat. Kamelerna på jorden tillhör vem? Allah. Men trots det är det bara en kamel som kallas för Naqatullah. Allahs kamel. Eller Allahs hon stod. Det här kamel som skickades till profeten Salih a.s. För att den var unik. Som ett bevis. Så det kallas för Tashrif. När man säger att Isa a.s. han är Allahs ord. Han är Allahs själ. Det betyder inte att han är en del av Allah som kristna säger. Utan det betyder att han är en själ skapad av Allah. En unik själ. Och han är ett ord från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger änglarna till Maryam: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Och han ska tala till folket redan i vaggan och som vuxen. Och han ska tillhöra de rättfärdiga. Änglarna berättade att den här profeten skulle prata som barn, som spädbarn och som vuxen. Och han skulle bli från de rättfärdiga. Och Maryam sa i sin förvåning: قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٍ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Så Maryam sa i sin förvåning: min herre, hur ska jag kunna få ett barn när ingen människa har rört mig? Och Allah svarade: så ska det bli. Allah skapar vad han vill. När han bestämmer något så säger han endast var och det är. Maryam tänkte: jag har ingen man. Hur ska jag få en son? Var ska han komma ifrån? Men Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade det här att allting är lätt för Allah. Om han vill någonting så säger han bara bli och det kommer till. Nej. Sen ska vi berätta från surat Maryam. Och det är också en fin sak. Att Allah subhanahu wa ta'ala ärade Maryam. Och uppkallade en hel sura efter henne. Maryam a.s. har en hel sura som är uppkallad efter henne. Och det finns en fin berättelse också. När sahaba utvandrade från Mekka till Medina. Eller från Mekka till Etiopien. När sahaba utvandrade från Mekka till Etiopien. För de var förtryckta, förföljda. Då så sa profeten alaihissalam att där kommer ni finna en rättvis kung som inte förtrycker någon. Han trodde på Jesus. Han var kristen. Och sahaba var där. En grupp av sahaba. Quraysh blev arga att de hade flytt från Mekka. Och skickade en grupp med människor för att få dem tillbaka till Mekka och sen kunna avrätta dem. Eller att tvinga dem tillbaka till att dyrka statyer. Och när de kom till kungen med gåvor, då så sa de att de här människorna som har kommit till dig, de förnedrar din religion, de talar illa om din profet, de har flytt från sitt folk. De har brytit släktbanden, de har gjort si och så. Så kungen, han sa inte bara varsågod, hämta hem dem. Utan han sa, Jag vill höra vad de har att säga. Hämta dem. Och man hämtade sahaba. Och det var Jafar ibn Abi Talib som skulle föra talan. Eller Jafar namn. Ibn Abi Talib som skulle föra talan. Och han förklarade väldigt vackert. Han sa vi var ett folk som var dåliga. Vi dyrkade av gudar. Vi gjorde otukt. Vi åt döda djur. Vi begick zina och så vidare. Och sen så kom Allah med den här religionen och islam. Och vi dyrkar endast Allah. Och när vi gjorde det så kom de här människorna och hindrade oss. Och ville förfölja oss och så vidare. Så kungen han sa, kan du läsa någonting från den här uppenbarelsen? Och då började Jafar att läsa surat Maryam. Den här suran. Och de sa att kungen och alla i kungens sällskap började gråta. Trots att han var kristen. Han förstod att det här direkt var en uppenbarelse från Allah. Och därför blev han också muslim senare. Mashallah. Och han sa till de här som kommit från Quraysh och hem. De här människorna får stanna hos mig. Mashallah. Så det är en väldigt vacker sura. Surat Maryam. Och Allah Ta'ala nämner i vers 16. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Och nämn i boken, det vill säga Koranen, Mohammed, nämn för folket, berättelsen om Maryam, när hon drog sig tillbaka i avskildhet från hennes familj till en plats mot öster. Och när hon kommit bort, hon avskärmade sig från folket, då skickade vi till henne våran roh, våran själ, det vill säga Jibril, och han uppenbarade för sig. Han uppenbarade sig inför henne i formen av en fullbordad man. Maryam a.s. begav sig ut från Jerusalem för att dyrka Allah i ensamhet. Hon gick till ett ställe där hon var, avskärmade sig från folket. Och när hon kommit dit så skickade Allah ängeln Jibril. Och han kom i skepnaden av en vacker människa. Inte som en ängel. För Maryam skulle inte klara av att se Jibril som han såg ut på riktigt. Utan skickade istället honom i skepnaden av en människa. Men Maryam alayhi salam, som var ensam. Hon var den bästa kvinnan på jorden. Det bästa ryktet bland människor. Utanför stan. Avskärmad från folk. En vacker man kommer till henne. Vad gör hon för någonting? Hon söker Allahs skydd. Det första hon gör. Hon blir rädd. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Hon ropade, jag ber om den nådrikes beskydd mot dig. Kom inte nära mig om du fruktar Allah. Hon sökte Allahs skydd. Allah skyddar mig från den här mannen. Han hade inte sagt någonting. Två, hon påminde mannen om att frukta Allah. Var rädd för Allah. För hon var så kysk. Hon var så ren att hon absolut inte ens hade tanken att göra någonting förbjudet med den här mannen. Och Allah subhanahu wa ta'ala prisar också Maryam. Det här är en av hennes dygder. Att hon är en kvinna som är kysk. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. Och kom ihåg hon som vaktade sin kyskhet. Alltså Maryam. Vi andades in våran ande i henne och vi gjorde henne och hennes son till ett tecken för hela mänskligheten. Så Allah prisar Maryam a.s. Ahsanat farjaha. Hon skyddade sitt könsorgan. Begick inte någon form av haram. Hon var kysk. Och det här är ett ord som vi har sagt tidigare. Höll på att söddas bort från svenska ordlistan. Kyskhet. Eller hur? Många vet inte vad det betyder. Man har aldrig hört det. Det betyder en kvinna som inte har pojkvän. Som inte begår otukt. Som inte gör zina. Utan hon är oskuld tills den dagen